Du lyssnar på Ensam i Berlin, del 3, av Hans Fallada. I översättning av Knut Stubbendorf och Pelle Månsson. Uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Nu gäller det makarna Kvangel. 34 kapitlet. Trodel Hergesell. Makarna Hergesell reste med tåget från Erkner till Berlin. Jaha, nu fanns det ingen Trodel Baumann längre. Karl Hergesells uthålliga förälskelse hade segrat. De hade gift sig och nu i onådens år 1942 var Trodel i femte månaden med barn. I och med att de gifte sig hade de två lämnat anställningen i uniformsfabriken efter den nedstämmande upplevelsen med Grigolajt och jättebabyn. Hade de egentligen aldrig mera känt någon trivsel där. Numera arbetade mannen vid en kemisk fabrik i Erkner och Trodel bidrog som hemsömmerska med några mark till hushållet. Smått förlägna tänkte de tillbaks på den tiden då de sysslade med illegal verksamhet. Bägge var fullt på det klara med att de inte hade hållit måttet. Men de insåg också bägge två att de överhuvudtaget inte dög till en verksamhet som krävde ett fullständigt tillbakaträngande av det egna jaget. Nu levde de uteslutande för sin husliga lycka och gladde sig åt det väntade barnet. När de lämnade Berlin och flyttade ut till Erkner hade de föreställt sig att där kunna leva i fullständig frid och ro, långt borta från partiet och dess krav. Som så många andra storstadsbor hade de hyst den felaktiga uppfattningen att det bara var i Berlin som övervakningen var så närgången. På landet och i ett litet samhälle som detta uppträdde människor säkert ännu hederligt mot varann. Och som så många andra från storstaden utflyttade hade de fått uppleva att just i små samhällen var angiveriet, skvallret och spionerandet nästan 10 gånger värre än i storstaden. I småstaden kunde man aldrig försvinna i mängden. Här var man synlig för alla. Ens personliga förhållanden blev snart kända. Man kunde inte undvika att träffa grannar och prata med dem. Och hur förvrängda ens ord sen kunde föras vidare, det hade de redan flera gånger till sin ledsnad fått erfara. Eftersom ingen av dem var medlem i partiet, eftersom de inte deltog i några insamlingar med mera än minsta möjliga bidrag, eftersom de visade böjelse för att leva för sig själva, eftersom bägge hellre satt hemma och läste någon bok än gick på möten, eftersom Hergesell med sitt mörka, långa och alltid orediga hår och sina svarta, glödande ögon såg ut som en riktig socialist och pacifist, så som partimedlemmarna föreställde sig en sån. Eftersom Trodel en gång i ett oförsiktigt ögonblick hade sagt att man kunde tycka synd om judarna, betraktades de inom kort som politiskt misstänkta. De bevakades in till minsta steg och vartenda ord ur deras mun bars vidare. Hergesells vantrivdes i den atmosfär av hat som rådde i Erkner. Men de intalade sig själva att de inte fäste sig vid obehaget och att ingenting kunde hända dem eftersom de inte företog det ringaste mot den härskande regimen. Tankarna är fria, sa de, men de borde ha vetat att under den härskande regimen var inte ens tankarna fria. Därför drog de sig allt mer tillbaks i sitt lyckliga samliv. De var som två älskande som hade klamrat sig fast vid varann mitt i en stormflod. Mitt ibland vågorna, där husen störtar ihop och kreaturen drunknar och som tror att de tack vare sin gemenskap och sin kärlek ska kunna rädda sig ur den allmänna undergången. De hade inte förstått att det i detta krigstyskland överhuvud inte längre fanns någonting sådant som privatliv. Att ingen kunde dra sig tillbaka och därmed rädda sig undan det faktum att varenda tysk tillhörde alla tyskars gemenskap och var dömd att dela det tyska ödet. Alldeles som ju också de allt talrikare bombanfallen utan urskiljning drabbade såväl rättfärdiga som orättfärdiga. Makarna Hergesell skildes på Alexanderplatz. Unga frun skulle avlämna ett syarbete i Kleine Alexanderstrasse och mannen skulle gå och titta på en barn.